Ok, non è allora. Vieni.
Ja, där fick ni höra lite musik från 60-talet. Jag har nämligen med mig en person som är med i ett band. Jag som pratar just nu heter Ann Sandin Lindgren, ni lyssnar på Radio Tyresö. Och den som ni hörde alldeles nyss, han heter Staffan Lundell. Välkommen Staffan.
Tack så mycket.
Och jag fick ju höra dig nyligen. Du spelade på ett väldigt viktigt evenemang här i Tyresö.
Ja, det var ju Tyresö bygdegårds 70-årsjubileum och ja. Även Tyresö hembygdsförenings möte tillsammans.
Ja, det var ju så.
Ja.
Och bygdegården, för de som inte vet det, det var ju tidigare en kyrkskola.
Mm.
Och då bjöd bygdegårdsföreningen dit alla levande elever de hittade. För att i och med att det var 70 år sedan man bytte från kyrkskola till bygdegård, då är ju alla elever 70 plus 7. Den yngsta var 77 i så fall. Så att du var där med ditt band, Staffan.
Ja, vi var där och spelade, varit inbjudna, och jag tyckte det var rätt kul faktiskt att få spela där i min farmors gamla skolbyggnad där hon var lärarinna.
Ja!
Det var några år sedan.
Ja, precis. Mm. Och jag var ju bara med där i början, intervjuade lite folk och sen gick jag. Och då var det middag. Hur blev kvällen?
Jag tycker den var jättebra. Vi var ju lite, ska jag väl säga, lite nervösa för om det här skulle bli bra med människor som de tycker för högt eller för busigt. Och visst var det några som kanske tyckte det var lite ljudligt. Men överlag så fick vi mera fart.
Och de dansade också.
Och de dansade, och det var jätte, en låt till, och vi fick till och med Da Capo en låt till. Så vi var, det var jätteroligt.
Ja. Och vad är Rekol för slags band?
Ja, vi är ju ett gäng som faktiskt, Stefan och jag, vi träffades för, kan det vara 10 år sedan, när han var hemma hos oss och skulle köpa en husbil, och så såg han gitarren på vägen och vi började prata, och då spelade han med en annan kille som då hette Janne, eller han heter Janne än idag. Men, ja, men vi började spela, för jag gillar just stämsång och 60-talslåtar. Det är ju liksom lite där man kommer ifrån. Jag är född på 50-talet då. Men
55.
55 till och med. Mm. Bra koll där. Och så vi började lira, och sen har ju bandet kommit gott med medlemmar hela tiden. Så nu är vi ett gäng här med ny basist och sen en månad tillbaka.
Men det är inget Tyresöband, va?
Nej, det är inte alls. Vi är spridda över Stockholm och omnejd, allt ifrån från typ Nynäshamn upp till Täby, tror jag det är. Så att vi träffas en gång i veckan och repar i Solna.
Jätteroligt. Mm. Men det är inte det vi ska prata om, för nu ska vi nämligen prata om din familj. Du tillhör en av de här, ska man säga, alla som försöker hänga med om Tyresös hembygdshistoria. Du har ju en farfar, eller hade en farfar, som hette Ivar Lundell. Och han är ju en av de personer man kan läsa i en massa böcker. Jag har en bok framför mig som heter Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum.
Just det.
Och då får du berätta om din farfar som var inspektor.
Ja, det finns ju säkert många som har mycket bättre koll på den äldre historien om farfar. Men jag kommer ihåg hur jag kommer ihåg honom.
Ja.
Och han var den här buttra killen som när vi träffades, och det var lite så han brukade vara. Farmor var den här varma som alltid, åh vad ni har vuxit, och stod och klappade sig för hennes, med fullkläder på, och hon lagade plättar och ärtsoppa och grejer. Så att, men jag förstår ju att han jobbar ju för markisen.
Ja, och när jag läser på om honom så står det så här att han kom faktiskt till gamla markisen först, som bokhållare.
Ja, du ser. Ja. Nu blir det sånt här så ringer lite klockan.
Ja, och då måste vi ta för alla som inte har sett Tyresö-spelet och fattat Tyresös historia. Det fanns alltså en gammal markis Lagergren, och han var så påvlig kammarherre. Och han köpte godset Tyresö med Tyresö slott. Och sen levde han bara fram till, han föddes 1853 och levde fram till 1930 och hade ett testamente där han testamentera hela Tyresö slott till vad då?
Till Nordiska museet.
Japp. Men han hade en son som också hette Markis Lagergren, som var född 1892 och dog 1961. Och det är därför man kallar dem gamla. Och det är alltså, ja, det är två, de heter ju likadant, Claes Lagergren båda två. Så nya markisen eller äldre markisen pratar man om i, när man läser om det här. Och då blev din farfar, då blev han någonting som heter inspektor på gården.
Ja, vad jag förstår var det ju han som drev Tyresö gods när markisen stack iväg till, alltså den äldre markisen stack iväg till Rom för att snacka med påven. Det var vad jag förstår också, så var det därigenom han fick sin titel.
Ja.
Han var väl enda markisen i Sverige.
Ja.
Och så han åkte ner dit och var ju då katolik.
Mm.
Och då var det farfar som skötte godset här, och vad jag förstår, Späcke kallade med honom ibland då, för han drev ju eller indrivaren då till de här statargårdarna som hyran och sånt.
Ja, för att på den tiden så var, alltså 1935, då var Tyresö bara 1262 invånare, och det var gårdar, torp och gårdar här ute. Och han såg till att hela det här godset fungerade.
Ja, så han drev ju det. Och då, på den tiden, då var det ju en fast hand. Så det var därifrån han hade den personlighet som jag lär känna. Fast och bestämd och lite sådär. Och jag förstår ju också, han var med väldigt mycket när de styckade och sålde tomter och drog ägar och sånt.
Ja,
där.
För det var ju till en yngre markisen när han då tog över det.
Just det.
För att finansiera då hela det här godset så började han stycka tomter.
Just det.
Och din farfar sålde dem.
Oh.
Var med och sålde dem.
Oh.
Och sen om man läser om politikerna här ute på 40- och 50-talet. De som bestämde sig för att bygga Bollmora. Då fanns det fem. De kallades för de fem stora. Det var din farfar, Ivar Lundell. Det var Gunnar Gyllnert som var socialdemokrat. Din farfar var folkpartist, eller hur?
Japp. Yep.
Och sen var det Ture Åkerblom. Vem var han?
Du, jag vet inte vilket parti han till, men jag kommer ihåg alla de där namnen. För de pratades väldigt mycket om det.
Ja, och Ture, han var också folkpartist. Det var han som hade brädgården på Tyresö. Mm. Och var liksom en person som också räknades. Och sen var det då en som hette Håkan Hasselgren och en som hette John Wisén. Så de här fem gubbarna var de som satt i olika kök.
Ja.
Och styrde och ställde.
Eller den där gula kåken där som var då Tyresö centrum vid gamla affären som nu riven.
Ja.
Det som är lägenheter där, huset där vid Kärnstigen.
Ja.
Upp till Sverige, ja. Där.
Och sen hade man faktiskt möten på skolan, kyrkskolan.
Ja, det hade man.
Ja. Men din farmor, Selma Olsson hette hon från början, va?
Just det, ja.
Du berättade redan när jag träffade dig där på bygdegården om hennes resa till Stockholm.
Ja.
När hon skulle få jobbet där.
Ja, ska jag berätta om det?
Ja, gör det.
Ja, för det är ju faktiskt en ganska rolig historia, för att hon kom ju från, ja nu är jag lite osäker exakt, ja jag kommer inte ihåg.
Nej,
jag är ledsen, men hon kom långt bort ifrån och hon hade blivit varnad för den stora staden. Och hon
just
skulle
det.
Få ett jobb som lärarinna då på någonting som hette Tyresö, långt, långt ut i skärgården nästan.
Mm.
Så hon reste där och sista vägen var med tåg, vad jag förstår, till Saltsjöbaden och klev av där. Och hon hade blivit varnad. För kommer du till Stockholm så får du akta dig för isar. Det är vinter och det är väldigt farligt på isarna.
Mm.
Och sen ska du se upp med männen där. Det är stor stad och det är mycket hemskt.
Och du är en vacker fröken här från landet.
Ja, liten fröken från landet.
Och
där.
Då var hon tvungen att åka till Saltsjöbaden, för där gick tåget.
Ja.
Och så ska man ta sig över vattnet till Tyresö.
Just det, då fick du, och det var ju så de gjorde. Det var ju tåget, Saltsjöbanan ut då. Och sen till ändstationen och sen så promenerade jag bort då till bryggan. Och sen så kom det då någon herre och hämtade henne då. Det var ju då farfar med häst och slädervisen. Så det var just det. Det var liksom, och den var ju då min farfar och farmor då till slut. Då.
Ja.
Hon var ju 5 år äldre än honom.
Ja, och det berättade faktiskt din faster.
Mm.
Som hette vad då?
Ingeborg.
Aredal, va?
Just det.
Ja. Och hon berättade om att din farmor var lite svårflörtad.
Ja, hon var nog lite svårflörtad.
Ja.
Men hon föll väl för den här stiliga karen.
Ja, precis. Ja, och det, om man läser i de här böckerna som jag håller på att läsa, för jag försöker hålla ordning på det, så var det ju så att hon kom alltså den 13 februari 1920. Och på den tiden så fick alltså en småskolelärarinna en årlig lön på 1530 kronor.
Mm, det är grejer det.
Medan den manliga folkskolläraren fick 2510 kronor om året.
Det var Bjärgård det.
Ja, det var Bjärgård. Arthur Bjärgård.
Just det.
Ja. Och i Tyresö fanns det faktiskt fyra skolor. De två områdena var ju Trollbäcken och Tyresö. Och där fanns det, i Tyresö fanns kyrkskolan. Och i Trollbäcken fanns...
Det var Kumla skola då, ja. Gamla gula kåken där.
Och vem var rektor?
Jesse Navin var väl?
Ja, hon var på din tid också.
Det var hon på min tid och hon var liten kort men väldigt tuff kvinna. Och du vet, hon höll ordning på alltihopa. Det var liksom inget snack. Kom hon då stå alla i vakt.
Så var det.
Det är väl annat än idag kanske.
Ja, när jag gick i fyran på Nyboda, då luggade hon killarna i ör. Hon liksom drog dem i örat och de var ju lite längre än henne. Så hon fick liksom...
Ja,
och de var jätterädda för henne.
Ja, de fick sträcka sig långt. Ja, vi mamma hade stor respekt för henne. Kom hon där och så barsk ut, då var det bara...
Ja, en liten tant.
Ja, en liten tant, men väldigt tuff.
Ja. Och just din farmor Selma Lundell. När jag träffade de här eleverna där på kyrkolan, alla berättar om din farmor. De tyckte så fruktansvärt mycket om henne.
Ja, man blir rörd.
Ja, hon var till... Och nu ska jag läsa faktiskt i den här boken. Någon som berättar då. Om Selma Lundell, som hette Selma Olsson. Då står det så här faktiskt. För hon, det står väldigt mycket om hur det var där i skolan. Det var inte så varmt och det var liksom, de frös med stackars barnen i skolan. Men skolarbete var inte bara lektioner. En gång om året brukade vi göra en utflykt till Skansen med hela skolan. Och åtminstone en gång gjorde vi en längre skolresa år 1938 då vi for upp till Dalarna. Ofta fick fröken vara både lärarinna, skolsköterska, kurator och mamma i en person. Efter långa promenader i snö och regn var de små skolbarnen våta, hungriga och trötta. Strumpor och skor torkades regelbundet framför kaminen, vilket bidrog till luktsensationerna. Skolfrukosten bestod av några kladdiga smörgåsar som intogs på golvet, i trapporna eller vad det föll sig. Det hände ibland att långväga skolbarn, en del hade 4 eller 5 kilometer att gå, och några skolsköts extra inte, fick komma hem med fröken Selma, hem på frukostratten och få en bit mat.
Alltså det är lite häftigt att höra sånt där, visst är det?
Ja, men visst är det.
Ja, då tänker man när barnen idag, kallt, jag fryser. Vet du, liksom, och liksom skjutsa mig, det var ingen snack, det var bara pulsa.
Ja, och de gick ju från alla de här torpen.
Det var långt.
Ja, utifrån Visvas. Och det fanns två...
Det är nästan
en mil. I alla väder.
Ja.
Och det fanns också, förutom kyrkskolan och Kumla, fanns det två vandringsskolor. En i Visvas som lades ner 37 och en på Gåsö som lades ner 1940. Mm. Så att det var en helt annat ställe.
Ja, det var det verkligen. Och det tog lång tid att åka ut, om man skulle ta den här vägen ut, med bussar och grejer. Långt skumpig resa på små vägar. Det var som en utflykt när folk hade med sig matsäck nästan.
Ja, och det var därför man åkte, därför man fick åka tåget, för det var inte så bra vägar ut.
Precis.
Men du vet, var bodde din farmor och farfar?
Kyrkvägen 9 där, precis granne med bygdegården.
Ovanför den?
Ja, ovanför den i trähuset där min syster nu bor.
Ja, det är din syster som bor där.
Ja, när farmor och farfar gick bort då fick ju vi ärva hälften, jag och mina två systrar.
Ja.
Och vi köpte ut då våra kusiner Aredals.
Just det.
För de hade ju tomten ovanför, där de hade sommarstugor som nu är flera stora fina hus där uppe.
Ja.
De sålde den tomten och sen köpte vi ut dem därifrån. Och då var jag och mina systrar som ägde där tills jag lät dem köpa ut mig då. För jag stack jorden runt.
Du stack jorden runt?
Ja.
Ja.
Så att, och det är min syster som bor där nu då.
Vad fantastiskt. Och det står också i den här boken att det heter Tallbacken.
Ja, det tror jag det heter. Tallbacken och sen något nummer. Jag kan inte det där.
Sen fanns det också en rättare på Tyresö gård som hette Ivar Blomgren.
Ja, det stämmer. Det känner jag igen.
Ja, för det var han som, det var de två. Ivar Lundell som körde det.
Mm.
Och sen hade han en rättare som såg till att folk fick sina jobb.
Ja, det var revisorn liksom. Exakt.
Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Och din pappa, Yngve Lundell,
ja.
Han blev också känd här i Tyresö.
Ja, det var ju för att han gick väl lite farfar fotspår som folkpartist. Och sen så var han ju också aktiv väldigt mycket inom, han startade bland hembygdsföreningen, vad jag förstår. tillsammans med några andra.
Ja.
Och min mor var väldigt engagerad i det också.
Precis. Mm. Och när man då läser om din pappa, det som är tråkigt tycker jag nu med historien, att man måste gå till böcker. Nätet är ju inte full av, alltså, det står varenda liten grej som unga människor gör. Men de här människorna som såg till att bygga det här samhället, det är inte mycket det står på nätet. Men det går att hitta några elever till din pappa, för han föddes 1924 och dog 1975, va?
Just det.
Och efter det dog din farmor.
Ja.
De levde inte så.
Ja,
hon överlevde sin son.
Ja, hon överlevde sin son. Och jag tror att de faktiskt inte berättade för henne att Yngve dött. Han brukar alltid vara hälsa på. Men var Yngve någonstans? Han är lite sjuk, han är bortresa. Ja. Farfar visste ju. Och det var lite intressant, för när pappa dog så var min farfar en helt annan person.
Aha.
Ja, för då liksom, på något sätt så tog han sig hand. Och då annars var det när han ringde var det bara, ja, har pappa där? Och sen var det inte mer liksom, han var ju, pratade ingenting. Men efter min pappa dog då så, hej Staffan, hur är det mer? Och jag har inte sett det på ett tag och sådär. Och då började han prata, vad gör du nu? Och hur går det där? Och så vidare. Så att jag var bara, va? Plötsligt så var han en människa, inte bara den där inspektören.
Ja, för din pappa dog, han var bara 51 år när han dog.
Ja, det gjorde han, hjärtinfarkt då, tredje.
Ja, det står så här i alla fall, för att han var ju lärare. På olika ställen.
Ja.
Vilka skolor då, vet du det?
Ja, vi köpte ju huset i Trollbäcken där 50-51 någonting. Och det var ju farfar som först köpte huset utav sotarmästare Blomgren. Eller
Berggren.
Något. Berggren var det.
Sven Berggren.
Sven Berggren, sotarmästare. Ja, det köpte han. Ja. Och sen så fick pappa köpa ut det där utav farfar då för 31 000 kronor.
Ja, vilka priser.
Ja, och det var ju då åkermark tidigare där på Årvägen, Åkervägen, Ängsvägen och allt det där. Ja. Som de hade styckat av tidigare då, byggt de där husen.
Ja.
Så det köpte han, och då tog jag bland sina första lärarjobb där på Kumla skola.
Han gjorde det. Ja. Och han blev ju kollega med min mor Sofie Winander.
Just det.
Och jag minns faktiskt att vi åkte hälsa på. Jag tror faktiskt att vi åkte på, alltså i början av 70-talet så åkte vi ut till din farfar. För att min mor kände din pappa i och med att de båda satt i kommunfullmäktige.
Just det.
Din far för Folkpartiet och min mor för Socialdemokraterna. De blev ganska goda vänner i och med att de var kollegor. Mm. Så att det var ju, man kan ju liksom inte, man måste ju skilja på sak och person. Är man kollegor så kan man stå i fullmäktige olika åsikter. Ja.
Och det är viktigt då att titta på åsikterna, inte på personerna.
Ja, precis. Och det, då står det så här på nätet när man söker på din pappa Yngve Lundell. Han kallas för Långdell. Yngve Långdell.
Ja, det var första gången jag hörde det faktiskt. Det visste jag inte, men det var inte så konstigt, för han var ju 1,92.
Ja, han var ovanligt lång.
Ja, jag är 1,91 var det, så att jag missade någon centimeter.
Ja, vad roligt. Mm. Och sen står det så här. Yngve Lundell var renlevnadsman och aktiv inte bara i Tyresö kommun där han bodde hela sitt liv, utan även i Frisksportarrörelsens riksförbund. Så stod det så här. Och ja, han dog när han var 51 års ålder, men hans fru Ann-Marie levde tills hon blev 90.
Det stämmer. Mm. Det var lite roligt där, för min far var ju väldigt sjuk när han var barn.
Aha.
Och han fick alla möjliga då, scharlakansfeber och tappade i hörseln på ett öra. Och det var mycket hand om undernäring och sånt.
Det var så?
Ja, och då fanns inte mycket grönsaker i hemmet, utan det var mest bara torsk och potatis. Och
din
potatis.
Pappa, fast han var son till inspektorn?
Ja, nej, det, vad jag förstod det så berättades det. Det var liksom, de åt inte det. Det var inte så mycket på den tiden och jag vet inte om de inte förstod bättre.
Nej.
Så att, det var vad han förklarade, att han kände sig undernärd. Och sen, när han var 17-18 ting sådär, då fick han rena på friskborten som hade en gård och ett läger där i Skrubba.
Just det!
Och den kåken vet jag att för, kan vara 25 år sedan någonting, gick jag förbi där och det låg faktiskt fortfarande kvar, och det här friskborten märks att kvar på en gul byggnad där.
Ja, det gör det.
Ja, och det är lite häftigt, och han vart ju som frälst. Plötsligt så var det liksom, de åt grönsaker och de sportade och fick muskler. Så han var ju bara en liten klen, tunn kille då som alltid var sjuk.
Ja.
Och då var han liksom stark och fick lite självkänsla.
Aha.
Så han var ju riktigt revlenadsman och gick ju med friskborten, och vi var med på alla riksläger. Och därför var ju vi vegetarianer när jag var barn.
Var ni vegetarianer?
Ja, ja.
Det måste vara väldigt ovanligt.
Det var jätteovanligt. Och det var ju folk, va? Varför det liksom? Folk förstod inte det.
Är du fortfarande det?
Nej, jag är allätare. Men ja, jag föredrar gärna då fisk eller vegetarisk mat. Då, ja. Men jag kan äta allting.
Ja. Men hur var det? För att du som då gick i Kumla, eller du gick i vilka skolor då förresten?
Ja, Kumla skola, hela grundskolan.
Hela grundskolan.
Ja.
Fick, det var inte så lätt att få specialmat. Det var ju religiösa skäl man kunde få det. Någon som var sjundedagsadventist och inte åt någonting. Fick du vegetarisk mat i skolan?
Nej, jag tror att för det mesta så åt vi nog allting.
Ni gjorde det?
Ja, det gjorde vi. Ja. Och jag tror att föräldrarna var väl inte så där jättestrikta utanför. Det var bara hemma så lagade de in bara vegetariskt. Förutom att vi fick äcklig lever ibland för de visste att vi behövde B-vitaminer. Vi var ju också handlade ofta på den här hälsokostaffären så var vi, jag vet inte, ett av de enda på Nynäsvägen.
Aha.
Och du köpte hälsokäk och frön och bär och grejer. Så vi åt nog ganska bra. Det var alltid råkost då. Och sen pappa och jag började träna. Han började springa med mig när jag var 7 års ålder, så att just det här med friskvård och hälsa har ju alltid varit ett intresse för både mig och mina systrar.
Och din mor, hette hon Ann-Marie?
Ann-Marie, ja.
Hon var också, höll hon på med biologilärare eller?
Nej, det var ju Ulla Karina Sellegren som var det. Min mor var ju språklärare.
På Kumlaskolan?
Nej, jag vet inte om hon, jo, hon var nog där och jobbade ibland.
Aha, okay.
Faktiskt, men inte så mycket. Men hon jobbade där på Kumlaskolan lite grann. Och jag tror att det var nog, jag vet inte hur många år hon faktiskt var där.
Nej.
Men det var ett antal år och det är rätt kul för att vi, när min mor var lite äldre, då köpte jag och min exfru, vi köpte ju huset på Årvägen.
Aha.
Ja, utav henne och ja, köpte vi systrarna också och sen renoverade vi. Och då hade vi en hund och jag var ofta ute på hundpromenader. Och det hände några gånger faktiskt, jag tror säkert 3 gånger, att folk när jag stannade pratade med någon annan hundägare sa, jaha, är du Yngve Lundells son? Ja. Ja, ni är väldigt lika, sa.
Jaha.
Och sen började hon berätta. Vet, jag varit helt bara golvad nästan. För hon sa, åh, du ska veta vad din pappa betydde.
Ja.
För mig. Och du vet, det var jätteintressant. Jag hade ingen aning.
Nej, nej.
Han var väldigt omtyckt.
Ja, vet, och sen var han ju också väldigt betydande. Det står bland annat då, om man läser den här boken som heter då, Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum, har ju den boken.
Ja.
Ja, där står det ju väldigt mycket kring kyrkskolan. Då står det så här, en minnesfond i hans namn finns alltså för hans insatser för Tyresö hembygdsförening och bygdegård.
Ja.
Finns det en minnesfond?
Ja, det gör det. Och jag vet faktiskt inte vem som driver det. Nej. Jag skulle vilja veta det.
För ja, det är bra.
Ja, för att jag tänkte, det borde man ju ta lite intresse. Men jag, då när det här hände, då, ja, det var liksom, jag var så ung, jag förstod inte riktigt allt det där.
Nej. För det står så här också om man läser högt på nätet. I DN kan man läsa 1981 om Yngve Lundells minnesfond. Att den företräder breda intressen i Trollbäcken, Folkpartiet, Miljövårdsföreningen, Frisksportarklubben Strömstaren och Hembygdsföreningen. En av styrelseledamöterna hette Ann-Marie Lundell.
Mm. Så hon fortsatte ju drev mycket Hembygdsföreningen och sånt efter min far gick bort.
Ja.
Och jag var ju till och med där och bar flagga någon gång. Aha. Några gånger där på de där promenaderna de brukade göra där.
Men du är alltså egentligen inte uppväxt på gamla Tyresö?
Nej. Det var vi bara hälsa på farmor och farfar.
Ja, för det är väl också så, nu är vi nästan lika gamla du och jag är född 57, men jag gick med 56-erna.
Ja.
Att det var ju bollis och trollis på,
ja,
när vi
det
växte upp.
Ja, ja.
Ja. Och vi var inte speciellt sams eller?
Nej, det var mycket. Kom det en trollis inte bollis, det var liksom bråk, det var liksom gängkonflikter.
Ja, och förr var det ju liksom Trollbäcken, eller Kumla som det heter, runt Kumla. Och sen var det Tyresö, så att man levde i olika världar.
Ja, det var verkligen olika världar. Man kände, men alla som bodde i Trollhättan kände man ju. Och nu känner ju alla som bodde i Bollis.
Fast det var mycket större.
Ja.
Ni var mycket duktigare på att hålla, i och med att det var liksom inte lika stort.
Det var så tajt, vi var jättetajta. Det är kul för att vi liksom, ja, det var, du vet, när det är en tight community.
Ja.
Och vi var en egen, vi hade vårt egna språk, förstår jag sen. Alltså, ja. Och man kommer tillbaka sen efter många år jag var utomlands och träffar kompisar. Då har de liksom gått cirkeln runt.
Ja.
Alla känner alla.
Men dina föräldrar då, som var så engagerade. Din pappa var Yngve Lundell. Han var ju ordförande i socialnämnden. Och där satt min mor Sofie Winander också. Jag tror att de hade ett socialt engagemang ihop faktiskt.
Det kan de göra.
Ja. Mm. Blev du
inte alls
intresserad av politik?
Nej.
Inte ett dugg?
Nej. Jag har gått lång väg ifrån den biten.
Ja, och du, för du hade två systrar.
Mm.
En Ylva och en Åsa.
Just det.
Ja. Men var det någon som tog manteln från liksom Folkpartiet vidare?
Nej. Faktiskt inte. Nej. Vi har gjort andra. Min äldre syster som gick bort för ett antal år sedan. Hon var ju nackskadad. Det tog min far väldigt hårt.
Nackskadad?
Ja, hon bröt nacken i en bilolycka 74.
Oj!
Och pappa då som var en väldigt hälsorevlinas man. Ja. Det var väldigt svårt för honom att se sin dotter ligga där, ja, förlamad.
Oj.
Så hon satt i rullstol hela livet och, oj, gick bort för, vad kan det vara, 8 år sedan.
Oj, vad tråkigt.
Ja, det var tråkigt. Ja. Men hon var ju väldigt artistisk. Aha. Och jätteduktig och tog doktorand i miljövård och olika typer av friskvårdsprogram.
Ja.
Bland annat har hon skrivit papper om det här med friskvård i naturen.
Aha. Men vad tog du med dig från din far- och farfars släkt då? Liksom, har du med dig det här med hembygd och bygdegård och allt sånt där?
Jag vet inte, det är väl sån där intressen som växer när man blir äldre. För ja, att när jag var yngre, då var det bara min karriär och vad jag gjorde.
Det har jag inte ens frågat dig. Vad gjorde? Jag var så inriktad på att prata om din farfar, ja, pappa. Nu får du berätta om Staffan Lundell som föddes 1955.
Ja.
Vad gjorde du i livet då?
Ja, vad är det för filur? Ja. Nej, ja, men jag var nog ganska så vilsen krabat länge, men full av liv och pigg.
Ja.
Så att jag provade ju att plugga lite, men jag var inte direkt så intresserad av skolan, utan jag åkte iväg bland annat, vart stipendiat i USA, trott eller inte på grund av skolbetyget, mer kanske att jag var en rätt social,
aha,
kul kille. Och kom hem sen och efter det så gick jag ett år till på ekonomisk linje på Bäskoska skolan. Och den lade mig ner då på grund av att det var inte jämlik på den tiden.
Nej.
Jag betalade ju medlemsavgifterna själv.
Aha.
För jag sprang som brevbärare varje helg.
Så oj,
det var ingen, ja, som jag gav mig mycket där, utan hur som helst, när de la ner den efter första året, då fick inte jag studiero, jag behövde det. Lite lätt ADHD, full av energi.
Mm.
Började jobba. Så jag har jobbat med olika typer av uppdrag. Mycket inom sälj och marknadsföring och sånt. Och sen så i början på 80-talet, då köpte jag en jordruntresa. För jag kände att nej, jag vill mer. Jag vill få mer ut av livet.
Då var det 20-årsåldern?
Ja, lite drygt.
Ja.
Ja. Och då tänkte jag att jag tröttnade på skolan, men någon dag ska jag ta upp mina studier igen. Och det gjorde jag när jag kom till Australien faktiskt. Och stannade där, gifte mig och byggde en karriär.
I Australien?
I Australien. Jag bodde där 15 år.
I 15 år?
Ja.
Skaffade du barn och sånt där också?
Ja, vi försökte, men det blev inga barn. Våran kemi funkar inte, men viljan, nej, fanns.
Ja.
Men sen skilde vi oss ett antal år och sen började jag längta hem. Men där tog jag upp studierna igen och det var mycket personlighetsutveckling och säljkunskap och byggde upp en stor verksamhet inom försäkringsbranschen.
Aha.
Köpte fastigheter och sånt där. Och sen när jag skilde oss så började jag längta hem.
Ja.
Och åkte hem och tänkte, nu är jag klar med Australien. Det var ett fint äventyr, jag lärde mig väldigt mycket. Jag växte väldigt mycket som människa.
Och vilket år kom du tillbaka till
99
Sverige?
Kom jag tillbaka och då träffade jag min sons mamma,
ja,
på en gång. Och då jobbade jag med friskvårdsprodukter då, som vi byggde upp en stor verksamhet i Sverige.
Aha.
Och fick en son som då är 25 år.
Vad trevligt. Ja. Ja. Och ni bosatte er i Haninge?
Nej, vi bodde runt lite tills vi köpte min mors hus.
Ja, just det. Din mor köpte.
Ja, jag köpte då, renoverade den och sen bodde vi där tills hon och jag gick skilda vägar.
Men nu bor du i Haninge?
Nu bor jag i Vändesö.
Vändesö, just det. Ja. Men ganska nära i alla fall.
Ja, det är ganska nära. Det är svårt att slita sig, men jag hittade ett litet hus där som jag bor i just nu.
Ja.
Så att, och där är lite grann kortsiktigt, men karriären har varit säljmarknadsföring och lite sånt. Jag har hållit föreläsningar och ledarskap.
Ja.
Så jag jobbar fortfarande faktiskt. Jag tycker det är kul. Jag är ingen bra pensionär som inte gör någonting.
Nej, och det faktum är att man ska inte, nej, hamna i göra ingenting. Då dör man snabbt.
Exakt så är det.
Man ska ha någonting vettigt att syssla med.
Jag tror, ja, också. Du måste ha någonting att se fram emot mer än en kopp kaffe och en promenad med hunden.
Ja.
Det måste finnas någonting som ger dig mening. Någonting du känner att jag kan göra någonting som är större än mig själv.
Exakt så. Det är därför jag håller på med radion.
Ja, precis. Och det är ett sätt att inspirera människor.
Ja.
Och det är väl lite så när du och jag sitter och pratar. Och tänk om det är någon som kan bli lite inspirerad.
Ja, precis.
Så att jag tittar ju på det idag, många av dina och mina jämnåriga som kanske inte har så mycket. Det blir gammalt fort.
Man blir jättegammal fort om man inte har någonting att göra.
Jag tittar på många av dem som inte gör så mycket. Så jag har varit, det är mycket den här veckan. På torsdag ska jag till tandläkare. Jaha.
Ja, exakt så är det.
Och jag hinner inte tänka på något på tisdagen redan.
Nej, precis så är det. Mm. Och alltså man får ju inte gamla till sig, som hon sa, hon, den här 105-åringen, vad heter hon? Jag kommer inte ihåg hon på tv. Man ska inte gamla till sig. Din son, har han någon koll på sin farfar och farfars far.
Nej, han har inte så mycket koll. Han har en diagnos. En autistisk diagnos och bor på ett boende där på Tyresö.
Han gjorde?
Ja. Så han var med på spelningen där på bygdegården.
Alltså, var han en som spelade?
Nej, inte alls. Nej. Han vill. På slutet när vi spelade klart, han vill ju hela. Han satt och vinkade på mig så här. Jag vill också sjunga. Men han kan inte riktigt. Men på slutet när vi höll på att packa ihop, då fick han komma upp på scenen och liksom låna min gitarr och lite sådär.
Han kan spela?
Nej, han står och håller en fel och står och mumlar lite egna grejer och sånt där. Han är en kul kille med full energi och så pekar han på trummisen så trummisen bara spelar. Jag drog en annan gitarr och så bakom honom och kompa lite. Och så fick han låtsas och alla applåderade. Han var jättestolt.
Ja, men vad roligt. Ja.
Så han varit med på Funkisfestivalen för några år sedan.
Vad heter din son?
Noah.
Ja, för Funkisfestivalen, den är ju varje år här.
Ja, det var nyligen, men han var inte med här året. Men jag tror att det var året innan eller där innan var med och gjorde succé, hoppar runt.
Men hur är det då som pappa? För att det är lite tragedier här i er familj. När din pappa dog tidigt, hur gammal var du när din pappa dog?
Ja, vad kunde jag varit? 75, jag var 20. Jag skulle fylla 20, jag var 19.
Ja, för det är tufft va?
Ja, och jag tänker tillbaka på det där och jag kände att det inte är bra. Han var stressad och kunde inte slappna av. Han var väldigt pressad utav saker och ting och hade inte förmågan då. Gick ju precis efter det så gick jag på meditationskurs. Jag tänkte det skulle han ha lärt sig.
Ja.
Transcendental meditation.
För och andas.
Andas, ja. Och sitta bara och hitta ditt center. Mm. Och ditt lugn. Och då plötsligt blir det klart. Men han kunde inte slappna. Han kunde inte sova på nätterna för det bara snurrade huvudet på honom.
Ja.
Så han försökte genom att träna och sporta, vilket är bra.
Ja.
Och käka rätt och sådär. Men han hade väldigt hög kolesterolvärden och gick på några så här piller. Och det var ju hans tredje hjärtinfarkt. Jag kände det här är inte bra.
Nej.
Och var så stressad så då min mor och fars relation var kanske inte 100%.
Nej.
De älskade ju varandra men de hade, för att det blir lite så under sån stress.
Och det var ju också så på den tiden mellan alla. Ja. Vår generations föräldrar hade ju liksom upp, där var...
Nu talar vi inte mer om det.
Nej, de hade inte så lätt.
Nej, det var inte så lätt. De hade inte samma kommunikationskunskaper. Nu ska vi säga att mina föräldrar, båda föräldrarna var ju långt före sin tid många gånger. För de var ju pedagoger och jobbade som lärare båda två och var väldigt intresserade av pedagogik och psykologi och sånt. Så vi hade ju mycket sånt snack och intresse hemma hos mig, vilket var ovanligt. Mm. Men ändå så finns det ju en begränsning för att från sin hem, då var det, man pratade inte om det.
Nej.
Utan det var ett problem, då gick man bara varsitt håll och sura.
Ja, ja.
Och sen så gick man sparka på varandra liksom, eller på kycklingen.
Ja. Men det här med musik måste ju också vara en ventil för dig, musik.
Ja, det är jättemycket. Och det fick vi nog hemifrån mycket. Min far spelade ju i Tyskyrkan.
Jordan?
Ja, han var organist där många gånger. Inte hela tiden, men han spelade ofta i Tyskyrka. Så vi satt ju ofta, mina systrar speciellt, satt vid pianot och han mutade dem med små mynt och varje gång och lyckades lära en läxa. Men jag lyssnade på musik, man hörde trakterad musik.
Ja.
Så att jag och mina systrar, vi tog intresse tidigt och satt och i tonåren och spelade gitarr och sjöng stämsång och sånt. Sen glömde jag bort allt det i många år. Tills jag liksom gick igenom en kris i astralen och kom på musik i mitt liv. Så jag började tog gitarrlektioner och sånglektioner och började skriva låtar.
Men nu är du 70 år.
Ja, det kan man inte tänka sig. Blundar jag så känner jag, 37, så tittar man fram på spegeln. Och det. Vem är det där som står i vägen? Flytta på det.
Ja, det är det som är, jag läste någonstans att den åldern när man bestämde sig här, det här är jag, om det nu är 17, 23 eller 30, det är den personen man har inom sig hela resten av livet. Det är bara det yttre som ändras.
Ja, och det är väl bra. Ja. Och man kan känna sig ung. Och jag vet ibland, jag tränar ju ganska mycket och det är liksom min lilla plikt mot den fysiska kroppen och röra på mig. Så varje idag är det någonting. Och känner jag att det är lite tungt, då vägrar jag tänka 70, jag tänker 35. Men då går det bättre. Så att jag vet, jag pratar med en kille på Friskis, vi går och tränar, och han är några år äldre än mig. Så vi var med på en sån här hård hitklass då, och vi garvade liksom och sa, vi liksom höjer medelåldern med dubbla här. Från flest är 35-årsåldern, och vi knatar på full pelle där inne på den här klassen.
Ja, vad roligt.
Men det känns bra. Mm. Så att så länge jag liksom känner det så fortsätter jag. Och det ger mig, du vet, energi och pigghet.
Ja.
Det är min lilla plikt då, inte bara ta en hundpromenad och lite sånt där, utan det kan man väl göra, men att göra någonting.
Mm. Men jag tänkte också, när du var på den här festen nu med bygdegårdsföreningen, då var det ju väldigt många som kände din farmor och familjen Lundell. Känner du då liksom att du har den här historiska kopplingen till Tyresö, eller du hade ett annat liv? Hur ser du på din släkt, på att säga, ditt Känner du att jag är en Lundell?
Ja, det är en bra fråga. När jag var yngre så brydde jag inte så mycket. Då Nej. Tyckte jag var pinsamt. Liksom. Ja, pinsamt. De kände farsan. Och han skulle alltid stanna och snacka med folk. Jag stod och drog. Det var jättetråkigt för han skulle prata med alla. Han kände alla.
Ja.
Vart vi än gick någonstans skulle han prata, stanna och prata. Men liksom när man blir lite mognare så börjar jag förstå det. Man går in på kyrkogården där familjen ligger begravd. Farmor och farfar är en grav och mina föräldrar och min syster.
Innanför muren.
Innanför murarna, ja.
Det var inte alla som blev begravda där.
Nej. Och det är väl just på grund av det.
Ja.
Och sen när jag liksom har börjat läsa på lite och ta ett intresse i och se just vad det har betytt. Så att nu är jag mycket mer intresserad. Jag förstår nu historiens vingslag, hur man bär en mantel utav det där. Så att jag förstår ju det. Och det var ju kul att prata med en del av de där gamla klasskamraterna där som haft min farmor. Och jag kände ju namnen.
Mm, gjorde det. Mm.
Ja, och jag pratade med en kille där, Willix. Och min
ja, just
pappa,
det. Willix var ju också hans
farfar var en kompis till min pappa.
Just det, han var ju jägmästare, eller vad heter det? Han går man ner i Tyresö slott så finns det ett litet hus där. Det var Willix.
Ja. Ja. Och min pappa och en utav, då var det pappan och farfar till killarna som var där.
Ja,
var ju min pappas lekkompis.
Ja. Och då, ja, han jobbar också åt markisen. Jag har intervjuat brodern till Willix nyligen som berättar om historien. Och det är det som är så fascinerande. Du och jag nu som är 60 plus, låtsas att vi bara är vi.
Ja.
Jag har inte kommit upp till 70 än. Men det är nu plötsligt man blir intresserad av historien.
Ja.
För att man hade fullt upp och leva livet förut.
Så var det. Det har sina grejer. Det är familj och det är barn och det är karriär och allt det där. Så att det är nu först nu man tar intresse.
Mm.
Jag har ju studerat, eller på min mors sida. Det har jag kanske inte haft så mycket här. Men hon har ju studerat, min mormor och mina kusiner har studerat mycket. På min mors sida, där har vi ju, jag till och med också en stjärna.
Aha.
Så jag stod och lutade mot den tapelan där. Ja. Ja, det var en kusin till, så han heter Gabriel Gustafsson Oxenstierna också, i Korsnäs, i Finland, Korsnäs tror jag det var, som är släkting med dig många.
Men vad roligt, vad roligt. Nu har vi pratat så länge, så nu tänkte jag lägga på lite musik här på slutet.
Ja.
Och då är det ju så att du är inte bara med i Recall, du har gjort egen musik också.
Japp.
Då får du välja låt här på. Du får, jag har de fem låtarna här.
Jag tycker Silent Spring är lite bra.
Ja.
För den handlar ju om, eller varit inspirerad. Jag hade en låtslinga, en ackordslinga på min gitarr som jag satt och körde om igen. Och men jag kunde inte riktigt hitta texten till den.
Ja.
Och så vet jag att jag satt i kök och plinkade på lite. Kom min mor och så la hon den här boken från Rachel Carson som heter Silent Spring. Och den var från 60-talet tror jag, där hon skrev om DDT och miljöförstöring, hur allting dör. Och då föll bitarna på plats. Och den här rimmar ju lite grann idag med, man tänker på miljön och
Tyst vår heter det.
Ja, Tyst vår, ja.
Det
precis.
Var ju den, ja.
Just det.
Mm.
Så då kom den här låten där man ramlade ur mig. Och då skrev jag den här, Silent Spring.
Då lägger jag på den.
Ja.
Då får jag tacka dig, Staffan Lundell, för att du kom hit och berättade om ditt liv. Men framförallt frågade ut dig om din farfar och farmor och familjen Lundell. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket, kul att vara med.
Ja, och jag som har haft det här fina samtalet, jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4. I opened my eyes, outside there was silence. I can see empty skies. Spring is here, no bird song in heaven. I cry and I cry when I look around. I can see ground so brown, the flowers worrying about. I cry, I cry when I look around me. I can see forests are gone, soil is lost, fish are dead in water. I cry and I cry. Prophets before life, how could I see?